Om en sous-vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Herregud.
Du låter som en sån jävla rishög. Alltså, vad är det som pågår?
Nej, men jag brukar stoltsera med att jag aldrig... Alltså sist jag var sjuk var... Alltså då stod tornen på södra Manhattan.
Ja. Ja, det klär inte dig att vara sjuk. Det klär inte dig att vara så svag liksom.
Nej, alltså, och jag börjar känna mig lite bättre nu. Jag har varit sämre. Som du, ni som lyssnar ser ju inte det här, men du ser ju att jag sitter ju... Vi sitter separat, kan vi säga. Jag är på Gotland, ja. Och jag är i ett hotellrum på Ringvägen.
Ja, ja. Varför är du på hotellrum? Har ni gjort slut? Äntligen?
Nej. Äntligen.
Skojar bara. Ni är väldigt fint par. Det tänker jag ofta på.
Ja, vad kul det här. Nej, men min son hade RS-virus för en vecka sedan typ.
Ja.
Och det var så hemskt att se honom vara så sjuk. Du vet, ja. Som var så liten och man kan knappt andas. Och det liksom,
ja, ni var inne på SÖS till och med, va?
Jag var inne, men det var mer att i någon slags sista... Alltså det var ingen fara. Det var bara, nu måste vi få ur det här slemmet som ligger kvar. Så vi fick någon maskin som hjälpte honom att få upp liksom skiten. Men då var han på bättringsvägen. Men då, när man har sett honom vara så dålig.
Ja.
Och sen så när jag blev sjuk nu.
Ja.
Så tänker jag så här. Jag kan inte vara hemma och smitta honom igen nu.
Nej.
Med det här. För jag orkar inte att han också blir sjuk.
Nej.
Alltså så här, jag förstår att det är ett väldigt, väldigt privilegierat sätt att hantera sitt barns sjukdom.
Det får man verkligen säga. Det kommer bli dyrt i längden om du ska checka in på hotell så fort du blir sjuk.
Ja,
då är det liksom schulmanskt beteende.
Ja, men det var det här verkligen mitt initiativ. Jag tror Maja tycker att jag var lite knas, lite konstig, men hon köpte det ändå. Så jag tänkte, jag tog i alla fall en natt. Det var idag, i natten till idag då, där jag kände att nu är det inte bra. Jag låg upp bara huttrade och frös och liksom skakade och hostade och snurvade.
Ja.
Så nu är jag på bättringsvägen, och nu tänkte jag i natt så går jag hem till min familj.
Ja, det känns mörkt om du ska bo på Malmen. Också känns som ett utpräglat torskhotell. Ja. Det finns ju, på Malmen finns det ju ett helt våningsplan under gatuplan.
Aha.
Med rum utan fönster. Det är riktigt mörkt.
Oj, oj, oj. Scandic Malmen.
Jag har bott i ett sånt rum en gång. Jag pluggade i Malmö och så skulle jag åka upp och filma en natt. Eller en dag. Så jag skulle bo en natt. Och så tänkte jag, men det blir lite lyxigt. De kommer bjuda på något härligt hotell. Liksom. Och så Scandic Malmen. Ja, men visst. Ja, men det är med. Det är kanon. Men sen så fick jag min rumsnyckel och bara, det är en våning ner. Alltså minus ett. Och så går jag ner och där har de försökt göra det här rummet lite i marinstil, lite runda låtsasfönster.
Okay.
Du vet, med någon tavla bakom.
Ja.
Nej, det är så deppigt. Åh, det är så deppigt.
Nej, fy fan.
Men du bor över gatuplan.
Jag bor framförallt inte på Malmen. Jag bor på ett trevligare hotell på Ringvägen. Jag bor på Clarion på Ringvägen.
Ja, just det. Men då kan du ju glida ner i spat här nu på förmiddagen och liksom basta bort den här skiten.
Visst. Ja, men det är liksom, det gjorde jag igår. Satte mig i bastun och bara liksom, vet, det är så jag är uppväxt. Jag bastade varje dag när jag tvingades basta varje dag när jag var barn. För att då blir man inte sjuk, sa pappa. Och typ att det stämde. Och det hjälper ju verkligen, för att man sitter och har liksom en snuva
Ja.
Så hjälper det så jäkla mycket.
Ja, men alltså, det kan jag verkligen tänka mig. Det känns ju så otroligt renande. Man känner sig ju ren. Alltså inombords och utanpå när man har bastat.
Ja.
Och samtidigt är Maja hemma och då rattar en bebis medan du spaar på Clarion. För att du är lite krasslig. Ja, men toppen. Good luck with
that. Jag hör ju själv. Mm. Nej, det här kommer inte gå längre. Så.
Nej, men det, jag tycker ändå att du på något konstigt sätt tycker jag ändå att du förtjänar det.
Ja, men tack.
Ja, mys. Åt du hotellfrukost?
Nej, jag vet fortfarande, de lever kvar liksom lite där man ska boka tid i frukostsalen ju fortfarande, för de lever kvar i pandemiregler liksom, ja, som de inte släppt på än. Så jag glömde det och sen så gick jag ner och de bara, har du bokat tid? Men nej. Orkar inte göra någonting av det, så jag gick ner till Hemköp och köpte en yoghurt och en macka.
För fan. Nej, det är inte kul alltså.
Men vet du vad jag fick göra då? Men då fick jag göra det som jag älskar så mycket, som jag inte får göra hemma längre. Första gången jag och Maja åt frukost ihop, yoghurt och macka, så när jag äter macka och yoghurt så doppar jag gärna mackan i yoghurt.
Ja, det är klart
det. Då är hon helt sinnessjuk, tycker hon att det är.
Jo, men den doppningskulturen som finns i din familj är ju obehaglig. Djupt ja. Obehaglig.
Men så idag liksom så bara gröpte jag ur hela sista biten, sparade en bit bröd för att kunna gröpa ur den här yoghurtburken med det vita brödet.
Mm.
Ja, det var som en dröm. Alltså, jag kände mig
levande.
Lycklig.
Levande. Lycklig för första gången på 10 år. Ja, nej, det är obehagligt. Jag förstår inte vad yoghurt ska på macka att göra. Liksom. Jag förstår
det. Det är så jävla gott.
Ja. Men jag skulle vilja börja liksom, nu när vi har avhandlat din hotellvistelse.
Ja, jag vill gärna höra mer om din vistelse.
Fan, du låter dåligt nu. Kukens mamma.
Fan.
Ja, men det är inte ditt fel, fråga. Det är mitt wifi som försvinner. Men nu ser jag att jag bara har 4G-staplar här och wifi är borta. Vi har ju morsans gamla EP-wifi som liksom står i en Commodore 64 och brummar i något hörn och liksom skickar ut så här. Sån jävla signal.
Ja, okay.
Men jag går och sätter mig i ett annat rum som är närmare routern.
Ja, men det är bra. Sitt gärna i routern.
Ja,
det är någonting med Gotland alltså. Oavsett om man har bredband eller inte, så är det som att liksom Nävla ön gör att liksom det är skit hela tiden med just uppkopplingar.
Men nu hittar jag faktiskt ett rum här.
Ja.
Nej, men jag är ju på Gotland. Det är helt mysigt som vanligt. Vi håller bara på påtar i trädgården och lagar mat tillsammans med min morsa.
Mm.
Det är väldigt härligt. Det är nog en av de bästa liksom platserna i livet för mig att befinna mig på, att stå och laga mat med min morsa, och mina ungar sitter typ och surrar vid matbordet och hjälper till ibland. Det är jävligt mysigt.
Ja, men det där tycker jag är så speciellt, jag tycker det är väldigt fint att du liksom tycker att det är så här att laga mat med din mamma.
Ja.
Alltså, skulle jag göra det med min mamma,
ja,
alltså då skulle jag liksom vill jag liksom sätta ett knä i hennes ansikte var 50 sekund.
Bara för att hon ville stå och doppa Dennis grillkorv i Brago juice.
Nej, mer än att hon liksom bara, så, vet du själv, mammor är större att vara kring och göra saker med. Nej, du vet inte det.
Men ja, nej, jag tycker inte det. Jag tycker väldigt mycket om att vara min mamma. Så är det.
Jag med, men inte laga mat med henne.
Nej, okej. Nej, men du låt bli då. Så du behöver knäna.
Ja. Det är så kort också, så lätt att knäna.
det här är farligt nära någon typ av kvinnohat nu.
Men så kände jag i liksom förra veckan när jag gick på Östermalm.
Mm.
Bara ut och gick. Så kom det en du vet, det finns ju en viss typ av tant på Östermalm med hund,
ja,
och gärna som Dramatenväska.
Ja, just det, precis.
Som inte har, ja, men de är dumma i hela huvudet.
De har inte jobbat ihjäl sig. Liksom,
nej, men de är dumma i hela huvudet, för de aktar inte på sig för något.
Nej.
Och de slåss gärna. Alltså de är fysiska. Alltså de är liksom, de kan gå in igen. De kan liksom fräsa och gå in igen. Som fast, även fast de är liksom 1,50 långa och har blått hår.
Ja.
Så har de liksom ingen hänsyn. Tar inte hänsyn till någon annan. Även de här barnvagnar och det. De ska fram sin jävla lilla liksom disktrasa till hund och den här väskan.
Ja, en sån liten alltså ofta såna små, vad heter de där? Den rasen. De ser ut som långhåriga råttor typ.
Ja, man ser det så här, att håret, man ser inte benen för håret hänger ner. Det bara som går runt som en mopp.
Och sen har ofta det här långa skägget blivit lite liksom vattenpöligt och
exakt.
Lurvigt längst ner. Alltså som blött, liksom blött långt könshår som hänger runt mungiporna.
Jag har blandat med den här liksom äckliga hundsaliven.
Ja, och också blandat med gammal hundmat, liksom gammal kanin slafs. Konserverad kaningröt.
Ja, men de ger väl sina hundar kaninpaté och skit.
Ja,
de där kärringarna.
Ja, men vad gjorde du med dem? Vad hände?
Nej, men jag bara kom och tänka, alltså de flyttade inte på sig. Vi stod ett gäng vid ett övergångsställe och skulle gå över. Jag stod och väntade på att det skulle bli grönt. Det blev inte grönt, men det var inga bilar, så hon skulle då gå ut. Men då ska hon liksom trängas igenom fyra olika sällskap och bara går som en liksom ångvält, fast hon är 1,50 lång och har en ful jävla hund och en äcklig väska.
Ja, det...
Och då jag kommer tänka på det, just det här med att knäa folk i ansiktet.
Mm.
Att jag kände att där, nu blir det ett hoppknä i ansiktet på kärringen. Ja. Och sen så tar vi ett mord för att statuera ett exempel på hur det ser ut i det här samhället.
Ja, men det känns som att håll det inom dig.
Ja.
Så länge du bara kan.
Nej, det gjorde jag, men jag gick och pratade med telefonen med Maja.
Ja.
Och sen så var jag så här, istället var jag, för att det går fram och knäna i ansiktet, så sa jag högt telefon, Maja. Liksom, vad är det för fel i huvudet på folk som är från Östermalm, som är gamla äckliga kärringar med fula hundar och förbannad fula väskor? Varför är de dumma i hela huvudet, sa jag högt och tydligt.
Ah, du var lite klassiskt passivt aggressiv bara.
Ja, och det tyckte jag inte om själv. Nej. Då skämdes jag efter.
Nej. Det är ju min specialitet annars. Det är jag jättebra på. Men jag å andra sidan har börjat jobba med min passiva aggressivitet och istället bara bli aggressiv. Eller bara ut med skiten istället.
Ja, du knär folk direkt i ansiktet.
Ja, men
så att säga.
Fast verbalt då istället. Ja. Jag vill verkligen vara tydlig med att jag inte förespråkar våld på det sättet som du gör. Jag tar verkligen avstånd från all typ av knäning i ansiktet. Men så här, jag var på mitt lokala fik häromdagen som jag har någon sorts hatkärlek till. För att det är ett av de här...
Så hemma i Stockholm.
Ja, precis. Det är ett av de här stora kedjorna som är väldigt populära, som finns i stort sett överallt i hela Stockholm. Det känns som att hela stan bara till slut är bröd och salt, fabrik eller Delselius eller... Du vet vilken kategori jag menar. Där en kanelbulle kostar 87 kronor.
Ja, exakt.
Och påtår kostar 20. Och en liten sallad kostar 137 kronor. Liksom, det är så här orimligt. Vad är ens vinstmarginalen på de här ställena? Vad kostar det att baka en kanelbulle på riktigt?
Nej, jag vet. Jag kan inte, på riktigt, jag kan inte acceptera att det är så.
Nej.
Jag kan inte gå dit.
Nej, och nu låter vi som två jävla gubbar. Vilket vi också är. Och det är bara att acceptera. Ja. Men jag kom dit med min son, alltså min minsta son, min bebis, och kom in med honom och håller honom i famnen och är liksom, det regnar ute och jag vill bara ta en kaffe och köpa en croissant till honom och så kan vi sitta ner liksom och vänta ut regnet. Det är mysigt, men jag kommer in och det är ganska fullt och på alla de borden som är lediga där vi skulle kunna sitta är överbelamrade med saker. Alltså gamla tallrikar och koppar. Och bakom kassan då så står det ju tre pers som jobbar och serverar och tar beställningar och hej och hå. Och så går jag fram till dem och säger hej, jag skulle vilja sätta mig ner bara och ta en barnstol och sätta mig vid ett bord. Men alla de borden som är lediga är överbelamrade med tallrikar och muggar. Och då svarar hon bakom kassan då, oj, då har gästerna slarvat med att plocka undan.
Ja.
Då säger jag ja, eller så tror jag att de förväntar sig att ni ska göra det. Hon bara, ja fast det ska sitta i benmärgen också sen corona, så plockar gästerna undan efter sig. Då sa jag så här, ja fast jag menar, om en kanelbulle kostar 803 kronor, då kanske man förväntar sig service och att man inte ska plocka undan själv. Alltså, det säger jag. För att ja, här, det är ändå den gamla Erik hade hållit det där inom sig. Ja, men jag känner, ja. Nu står jag där med Viggo och jag vill ha ett bord och jag vill bli bemött med respekt.
Ja, du ska betala 803 kronor för en bulle, så ja.
Och då säger jag det då. För om en kanelbulle kostar 80 kronor, då tycker jag att man kan förvänta sig att få bordet bortplockat efter sig. Alltså okej, om man är på Stadsmissionens fik och köper en slät kopp kaffe och en solbulle för 20 kronor, då är liksom, då kan jag absolut plocka undan efter mig. Men här, då säger jag så här, det sitter i alla fall i benmärgen på mig och plocka undan efter mig. Och då säger jag, gör du det på restaurang också eller?
Ja, bra.
Då blev det tyst, kan jag säga.
Eller det blev tyst, du vann.
Och de gick ut, hon gick ut och började plocka undan.
Oj.
Och jag kunde sätta mig ner med min son och äta en croissant.
Det där är så sällan man är med om att man får göra den typen av liksom comebacks eller liksom hårda diskussioner som slutar i att man själv vinner.
Ja, nej men verkligen. Och sen kände jag mig jätteglad att jag hade fått sagt det jag ville säga. För att jag har i liksom 40 års tid hållit inne på såna här saker istället. Vi pratade om den här mamman i parken som sa åt mig att Viggo inte fick röra hennes cykel. Där höll jag in och så gick jag runt en vecka och var frustrerad istället. Nu tänkte jag så här, nej, nu måste jag säga ifrån. Och så gör jag det. Och så blir jag ju jättelättad och tycker att det är så otroligt skönt att få det ur mig. Men sen kommer ju ångesten. Ja. För nu vet jag ju att hon har pratat med sina kollegor och tycker, fy fan vad otrevlig han är, den där jäveln.
Ja, och inte bara det är också att du är lite känd också.
Ja.
Det är inte heller bra i det här läget.
Nej, jag vet, men jag kunde inte. Men visst håller du med mig 100% om att om det är såna höga priser, om man har sån vinstmarginal.
Precis. Kan du anställa lite folk som kan ge servicen? För att jag menar, om du ska betala, exakt som du säger, om du ska betala 87 kronor för en bulle, då innebär det att den kanske kostar 5 kronor att göra.
Ja.
Ja, men då kan vi ha folk som både att vi är jättemycket folk som hjälper till att liksom stå i kassan och som kanske plockar undan och går ut med liksom mat, som en restaurang nästan, för att man har så pass hög marginal. Nej, men då sitter de liksom, såklart, de som äger stället och bara maximerar vinst och har 19-åriga liksom underbetalda människor i kassan.
Och som sagt, det är såklart, det är precis samma sak som med Postnord. Liksom. Det är inte deras fel, det är deras chefer som sitter där och jäser ute på Värmdö i någon jävla nyrik villa liksom, med så här infinity pool som tycker att det ska vara så. Och jag upplever också att många företag de surfar lite på coronavågen fortfarande, fast restriktionerna har släppt, för att det är bekvämt. Ja, så här, alla plockar undan själva, det ska inte röra sig för mycket folk i lokalen. Så att folk plockar undan sig själva. Men nej, det behöver vi inte göra nu, för det är restriktionerna har släppt.
Jag hatar bröd och salt och de där.
Ja. Men jag vill inte hänga ut det här fiket, men det var Delselius.
Det är också jävla självförtroende att ha sitt namn på ett liksom så här, Robin Delselius. Lugna ner dig.
Det har gått fort där. Det finns överallt nu. Oj.
Ja.
De har ju knäckt en kod och det, koden är lite och dyrt.
Vi är den här veckan sponsrade återigen av våra goda vänner på Pilsner Urquell.
Flytande bärnstenen.
Mm. Ölet som kommer från pilsen i Tjeckien.
Mm. Det är världens första pilsner.
Det vet vi alla om.
Ja, det bryggdes första gången 1842. Sen dess så bryggs det med samma ingredienser och metoder.
Det är det som är skillnaden.
Ja.
Alla andra ölmärken har det, om de har vad som helst. Så har de liksom bryggerier i olika länder.
Ja.
Alltså vattnet smakar olika på olika platser.
Så är det. Det är också så att det som kännetecknar pilsner är ju också att dels är det gyllene färg.
Jajamän.
Men det är också skummet.
Mm.
Skummet är viktigt. Vitt och krämigt skum som balanserar smaken. Skummet är viktigt för den här ölen. Dels för smaken, men också fyller skummet funktion av att hålla ölen kall.
Exakt.
Kolsyrad till sista klunken.
Och det här är ju någonting när man går till en ställe som har pilsnerurquell. Så har de alltid har man liksom en pilsnerurquell certifierad tapster.
Mm.
Som genomgår liksom de är en ölmästare, kan man säga. De genomgår en 4-dagars utbildning där de lär sig allt om ölet och just det här liksom hur man hanterar och häller upp och allting.
Mm.
Och det här, de har ju en guide också hur man ska hälla upp Det här är ju någonting som vi pratar om mycket.
Ska vi gå igenom den?
Men det tål att upprepas.
Mm. Nummer ett då. Skölj alltid glaset innan upphällning.
Mm.
Två. Håll glaset i en 45-gradig vinkel när du häller upp första hälften av ölen.
Sen upp i 90 grader.
Rätar upp glaset. Häller ölen i mitten av glaset för att få en fin skumkrona. Och hur tjock ska skumkronan vara, Niklas?
Ja, men tre fingrar typ.
Exakt. Pilsner Urquell lanserar inom kort en, som vi brukar säga, kortburk på 33 centiliter. Mm. När du dricker Pilsner Urquell så vet du så här, ja, det här är originalet.
Mm. Man måste också vara över 20 år och alkohol är beroendeframkallande och för guds skull, drick med måttfullhet.
Klart. Tack, Pilsner Urquell.
Tack. Nu måste jag försöker bli lite allvarlig här nu.
Mm.
Ja, det är nämligen så att Ado Campeol, tiramisuns pappa, har dött 93 år gammal.
Ja, jag läste detta.
Alltså jag vet inte, jag har dragit ner flaggan här på Gotland på halv stång. Jag gick en lång promenad längs havet igår och tänkte bara på älskade Ado och vad han har gett världen. Och ja, det, hur vi ska gå vidare efter det här som matälskare.
Men jag tänker lite att det är lite som när David Bowie dör eller när en stor artist dör.
Eller Palme.
Nej, inte Palme, nödvändigtvis någon äldre. Han var 93 ändå, Ado.
Ja. Ja, du menar så.
Men så här, de har gjort sitt, alltså så här, de har haft sin hit.
Ja.
Och David Bowie kommer inte skriva Life on Mars igen. Alltså så här, han har gett sitt till det här samhället. Och det är vi väldigt tacksamma för resten av liksom historien framåt.
Ja.
Så att jag menar, Ados död, absolut. Men jag tror inte han har kommit på en, liksom en sommaren 23 när han skulle fyllt 94. Han hade inte knåpat ihop en ny världssuccé som hade gjort oss glada. Det tror jag inte.
Men det är spännande också med den här historien är ju att hur den kom till tiramisun.
Mm.
Och det är en sån här härlig historia som på samma sätt som Roquefort-osten kom till. Alltså, jag älskar såna historier. Det ger någonting till en produkt eller en rätt. Och det vet ju förstås de som lanserar de här grejerna också, att det sätter sig. Och man hör att Roquefort-osten, alltså, det var en fåraherde någon gång på, vad fan det nu kan ha varit, 1500-talet. I don't know. Men som var ute och vallade sina får i Frankrike någonstans nära den här Roquefort-gruvan. Nu, någon kan faktakolla det här, jag har säkert fel, men det här är historien som jag har hört.
Mm.
Och han ska gömma sig för regnet och tar in alla sina får och sig själv i en stengrotta ute på landsbygden. Och som matsäck är det enda han har en bit vanlig liksom ost och lite bröd i en kökssläng, alltså en handduk, kökshandduk typ, en bit tyg. Mm. Och sen ska han packa upp allting, lägger ifrån sig osten och glufsar i sig brödet. Och sen slutar det regna och han går därifrån och glömmer osten inne i grottan. Några veckor senare så kommer han tillbaks och ska gömma sig för regnet igen. Och då ligger den där osten kvar där. I det här perfekt fuktiga, lite, kan jag tänka mig, saltkristalliga, kalla fukten som är i den här grottan. Och då visar det sig att det har blivit en perfekt möglighet av den här osten. Som smakar och luktar fantastiskt. Och så kom Roquefort-osten till.
Ja, det är exakt varför man inte ska kolla en bra historia. För att det här stämmer ju givetvis inte. Alltså,
jo.
Så fort du sa ordet grotta, för du väntade lite med att säga grotta, du sa igen, tänkte, är det grotta nu så är det lugn, grotta sa du då.
Varför skulle det inte kunna vara en grotta?
Det finns inga grottor.
Tror du inte på grottor? Du tror inte på grottor? Vad är det för jävla statement? Du tror inte på grottor?
Nej.
Det sjukaste jag hört.
Ja. Jag tror inte, jag har aldrig sett en grotta.
Nej, men sluta nu. Jag kan visa dig en grotta imorgon. Jag ska åka och facetimea dig från jävla Hoburgsgrottan här imorgon. Så får du se den jäveln.
Jo, men det är så här, det är en meter, det är ett knögligt hål.
Jo, men det finns ju grotta. grottor. Det finns ju grottor i världen, för helvete. Åh, oh, gud. Åh, oh, ja.
Okej. Okay. Ja, jag tror på grottor.
Ja, ja.
Ja, men i alla fall.
Jag ser framför mig Katlagrottan, den stora grottor som är som så här fina rum. Ja, ja.
Ja. Men vadå, ja, med thai-pojkarna som fastnar i en grotta? Tror du inte på det? Tror du det är en konspiration eller ett påhitt?
Nej, det var ett hål mer, tror
jag. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, ja. Hur som helst, så kom Roquefort-osten till. Ja. Och på samma sätt med tiramisun så var det hans liksom medkock Roberto Linguanotto. Lyssna på det namnet. Fan vad bra namn de har i Italien. Det är helt otroligt.
Roberto Linguanotto.
Oh, så att kolla på Milan Roma häromdagen också bara slogs, ah, av hur snygga alla namn är och snygga alla män, ja, är. Skitsamma. Men det jag vill komma till är att den här Roberto Linguanotto, han tappade mascarpone i en ägg- och sockermix när han skulle göra vaniljglass.
Ja. Ah. Fy fan vad jag älskar sådär. Jag älskar misstag som blivit rätt. Ja. Det har jag faktiskt, jag har skrivit upp det här som en punkt att vi ska prata om någon gång. För att jag vill göra en riktig sån genomgång på massa misstag som blivit rätt. Ja. För det är så många.
Men det här är ju också, det här är ju inte, det är inte en dum tv-program. Någon typ av Mythbusters matgrej där vi går igenom alla grejer som har blivit till av misstag. Vi kan åka till den här Roquefort-grottan. Så kan du se att det finns på riktigt.
Bara myth. Bust the myth. Ja.
Bust the myth. Men,
of caves.
Ja, men så tappar han det här i den här mixen och smakar och tycker, fan det är inte så dumt. Det smakar gott. Och så pratar han med Campiols fru Alba. Och så börjar de testa den här mixen med savoyardkex och stark kaffe, marsalavin, rom och kakaopuder. Kommer de till slut fram till då. Och plötsligt har de världens bästa efterrätt. Och det här är någon gång i slutet av 30-talet. Alltså 39 någon gång. Så den har varit med.
Ja, det är okej. Okay. Mm.
Ja. Men därför egentligen så borde vi ha liksom... Jag tycker egentligen att vi borde hylla Ado genom att ha haft ett tiramisu-avsnitt det här avsnittet. Men det har vi absolut inte förberett. Så att,
Nej. Nej.
Men jag tycker bara att vi kan ha en tyst... Vi kan vara tysta i 10 sekunder för Ados ära. Starkt.
Starkt innehåll. Stinker. Alltså, jag tänker Ado Campiol. Jag tänker 1939. Jag skulle inte vara jätteförvånad om han var lite av en fascist.
Nej, säkert. Det var alla italienare på den tiden.
Ja, du ser. Norra Italien också. Ja. Riktiga fascisthålet på Veneto. Nej, det här går inte.
Nej, men förstör inte tiramisu nu. Förstör inte tiramisu.
Nej, gott där.
Var lite historielös och bara skit i det nu. För tiramisu är vad den är.
Den är den bästa desserten i världen. Och vi får ändå säga reste in pace, som man säger i Italien.
Fint. Reste in pace.
Riposare in pace.
Men, det är inte det vi ska prata om. Vi har ju faktiskt en rätt idag som påminner lite om tiramisu.
Men vi kan väl hålla oss för Italien i alla fall.
Ja, kan vi göra.
Och vi kommer att göra en lasagne idag.
Ja, och den här lasagnen har du lagat till mig en gång. Och fy helvete vad fin den är.
Ja, den här är fantastisk. Alltså, det här är en sån rätt som har vandrat i olika kompisgäng.
Ja.
Och det här var då, det här första gången jag åt den här. Det här är en vegetarisk lasagne på aubergine och vegofärs.
Mm.
Så det är ingen pastaplatta eller någonting i. Men den här rätten då gjorde Maja till mig första gången för några år sedan. Och hon hade i sin tur fått den lagad till sig av sin kompis Sofie.
Ja.
Och som sagt så är den vegetarisk lasagne. Och det är liksom, vi är ganska dåliga på vegetarisk mat i den här podden ju.
Ja, ja, men vi kämpar ju ändå, får man väl säga.
Men det är för att jag tror båda du och jag har väl, det kanske är nog för både du och jag har liksom en grundinställning till vegetarisk mat faktiskt, om man ska vara helt ärlig, som är kanske att det liksom är ett substitut till någonting. Alltså att man liksom känner att det inte riktigt är på riktigt.
Ja, jo, men så är det ju. Och ofta brukar jag lite liksom också gubbigt säga så här, ja, det här skulle varit gott om man hade haft mat till.
Ja.
När man har ätit en vegetarisk liksom pasta eller någonting. Så bara. Men det, och det är ju en tråkig inställning, för att vi behöver ju alla äta mer vegetariskt, hur tråkigt det än är. Så behöver vi alla bli bättre på det.
Och här är då den totala motsatsen till den tanken som gör att den alltså den absolut liksom värsta liksom gubben du kan tänka dig som kallar sallad för kaninmat ungefär. Den personen kommer tycka att den här rätten, den är på riktigt. Den är liksom god på riktigt.
Mm. Den är så jävla rich och så jävla liksom mastig. Men det är ju koma. Man får ju, det är koma efteråt fast det är vegetariskt.
Ja, för det är det man vill åt. Man vill åt koman liksom. Ja. Det är ju så det är. Mm. Och som sagt, det är, i grunden är det så här, det är inga lasagneplattor, utan det är auberginplattor. Och det är inte på nötfärs eller blandfärs, utan det är på vegofärs.
Apropå vegofärs, bara ett litet instick. Jag såg att det fanns ett vegetariskt kafé-restaurang i Göteborg som heter Släng dig i vego.
Ja.
Vad känner du inför det?
Jag känner att allting är bättre än stället på Odenplan som heter My Vagina.
Va?
Som är en feministisk... ja, det finns som heter det. Det är en feministisk vegetarisk ställe som heter My Vagina.
Ja, det får inte att...
Du är inte sugen.
Nej.
Nej, men då tycker jag bättre om det göteborgarna, det måste jag säga.
Ja, verkligen. Släng dig iväg My Vagina. Men ska man tänka då, alltså att, ska man tänka då att man ska bli sugen på liksom en zucchini lasagne om man tänker på... Det är inget bra namn.
Nej, men jag tycker att det nästan är att vi att staten borde gå in och förbjuda den typen av namn på ja, företag.
Ja.
De brukar ju lägga sig i, för när man startar företag får man heta vad som helst.
Nej, precis.
Och då tycker jag att man kan inte ha liksom My Vagina bara ute, out in the blue.
Inte som restaurang i alla fall.
Men vad har du för relation till lasagne som rätt egentligen?
Jag gör en otrolig köttfärslasagne, köttfärssåslasagne.
Ja, men du är lasagne, du gillar lasagne.
Ja, det var det första jag gjorde när jag kom ner hit. Det var första, liksom, innan vi ens hade packat upp så satte jag köttfärssåsen så att vi skulle kunna liksom, äta en moffig lasagne första kvällen här nere på Gotland. Så jävla gott. Och liksom, ja. Det är så roligt att bli riktigt dekadent med översta crusten. Att blanda typ helst tre, Västerbotten, parmesan och mozzarella på toppen.
Ja.
Alltså det skalet, det är lagret där uppe sen. Åh, dra åt helvete.
Nej, men jag förstår. Jag har egentligen en ganska komplicerad relation till lasagne. För jag tycker att den är liksom, att det blir för liksom, det är lite för mycket samma konsistens i hela lasagnen på något vis. Alltså det blir bara mush.
Ja.
Men då tycker jag då är det bra att man har en bra crust med ost på toppen.
Bra crust och att bara köra den typ alltså 25 minuter max, alltså så att plattorna är al dente. Det är också viktigt att man måste tänka på pastan i lasagne på samma sätt som man tänker pastan i kokvatten. Att den får inte gå för länge.
Det gör väldigt få. Det gör väldigt få. Jag gör väldigt sällan lasagne, och när jag har gjort lasagne så har jag låter den gå för länge i ugnen, tror jag.
Mm. Och då blir det ju verkligen... Det kan man ju, när man äter lasagne på någon lunchhak kanske, då är det ju bara deg.
Ja, exakt.
Nej, de ska vara perfekta, precis som pasta i stort. Liksom.
Så för att få smak på liksom själva köttfärsen så får man koka den som en köttfärssås under tiden.
Ja.
Det är det man gör.
Ja, visst.
Men till det här liksom då, så behöver man aubergine, som jag älskar så mycket. Men så behöver man vegofärs. Den heter vegofärs, den som jag köper. Jättegod. Och sen så behöver man citron, mozzarella, crème fraîche, parmesan, basilika, champinjoner, vitt vinlök, vitlök, morot, krossade tomater, tomatpuré och selleri. Och då, som du hör, är det liksom ingen bechamel sådär, som man lägger emellan, utan det är liksom en crème fraîche historia med parmesan och citron i.
Tackar. Det var verkligen vad jag tog med mig när du bjöd mig på den, att den har en sån syrlighet med all den här citronen som kommer igenom både på auberginen och i den här crème fraîchen. Så det är nästan som man skulle nästan liksom kunna kalla den någon sorts citron.
Ja, alltså
citronlasagne. Det är så jävla fin syrlighet i den.
Ja, den är faktiskt, det är det som är det fräscha i den på något vis. Det blir inte det stabbiga, fast man blir ändå liksom så här moffmätt. Det är moffigt och gott. Ja. Sen är det ju mozzarella på toppen och liksom, det är en ost. Det är liksom.
Ja.
Men det som är liksom key här, det finns en sak som är key, det är de här substitut för lasagneplattorna som är auberginen då. De måste verkligen, verkligen, verkligen vattnas och saltas ur. De måste liksom vara torra.
Ja, just det. För att inte bli mos. För att det inte ska bli baba ganoush av allting.
Ja, för att man skär dem längs med, kanske ungefär 1 centimeter tjocka. skulle man då bara börja liksom montera en lasagne med den då, då kommer det liksom bara bli, då kommer det bli så mycket vatten. Så att det är helt sinnessjukt. Då kommer ni märka när ni saltar ur dem, så kommer ni märka hur mycket vatten de har. Och sen så tar man en stor plåt och så lägger man hushållspapper. Och sen så lägger man liksom salt på dem. Så lägger man lager liksom med hushållspapper igen. Och sen så mer plattor liksom. Så lägger man då 30 minuter. Sen kan man på toppen lägga en ny plåt.
Just det.
Och sätta tyngd över.
Ja.
Och sen så låter man lägga 30 minuter. Och sen så gör man om och samma process igen med nytt papper.
Ah, så du ska vattna ur dem ändå. De jävlarna ska bli torra som bark liksom.
Exakt. Och det liksom är... Det här, gör man det här ordentligt, lägger man tid på den här processen, då kommer det bli en bra och fast och fin lasagne med god smak.
Mm. Mm.
Det är grejen med det här. Och sen är det bara att man gör, som du säger, en riktigt bra, som om man skulle göra en bolognese.
En vegetarisk bolognese liksom. Du gör exakt på samma sätt. Du gör en sofrito och du gör tomatpuré som du rostar och sen tjongar du runt vegofärsen och rött vin och, eller vitt vin kanske du har.
Ja, precis. Alltså först gör man ju då, man hackar upp sofriton som sagt och även vitlök då. Tomat, selleri, lök, vitlök och morot.
Mm.
Och bara svettar i olja ganska länge tills det börjar släppa ganska mycket så det börjar bubbla liksom av vätska som släppt från det där. Mm. Då, efter det så går man i med den här fina tomatpurén och bränner av den och sen så i med, den har gått runt och bränns av och i med vitt vin då. Och sen i med vegofärsen och snurrar runt den.
Just det.
Och sen på med liksom tomatkross.
Ja.
Alltså, om man tar en burk tomatkross.
Ja.
Så kan man ta den där burken med tomatkross, fylla den med vatten och dra på den också.
Ja.
Ungefär så, de proportionerna.
Mm.
Och sen så kokar man liksom den där gott till den blir, vad kan det ta, en timme? Tills det liksom blir mycket smak i den där.
Ja.
Och i slutet på, när du har gjort din färdiga köttfärssås, så steker man champinjoner i massa smör.
Just det, du har det också, ja.
Och lägger i den i den färdiga grytan. För jag gillar ju inte heller när champinjoner bara blir liksom helt sönderkokta. Utan så här, man vill ha dem stekta och fina. Så får de ligga, gå i där i slutet på den här underbara köttfärssåsen.
Yes.
Nu är det bara en sak att göra. Nu ska auberginen stekas i rapsolja. På medelvärme typ. Lite mer än medelvärme kanske. För de ska få en yta också. De ska bli goda.
Ja.
Få en riktigt fin färg. Och då är det här är ju lycka, kan jag tänka. När man liksom håller på med de här och får den perfekta ytan. Upp med dem på, återigen på en plåt med hushållspapper. Mm. Så de får sen rinna av igen.
Mm.
Då kommer de vara liksom nästan lite krispiga och hårda och som perfekta. Ja. De blir som handjeplattor liksom, men goda. Alltså det här borde man, om man vill göra med vegetariskt, så gör man det här givetvis med kött. Det kommer bli hur gott som helst också.
Ja, ja.
Nej, och sen så är det bara göra bechamelsåsen. Nu har man ju såsen färdigt. Man har auberginen klar, plattorna är klara. Och nu är det bara bechamelsåsen. Crème fraîche, riven parmesan. Liksom. Och sen så är det bara att veva runt med massa, en halv citron kanske på den mängden jag gjorde.
Mm.
Saltpeppar. Och sen så är den liksom färdig.
Otroligt skönt att slippa göra bechamelsås. För det är ju en bök. Det är en bara jobbig, smaklös mjölsås. Tycker jag.
Ja, alltså,
det är inte,
det här
värt,
är
inte värt att hålla på med. Jag köper alltid färdig.
Exakt, det här är en godare sås också.
Mm, verkligen.
Och, så här, och en grej jag tänker på, just det här med den här rätten också, så här, att den får inte bli vattnig. Och då är det så här, att den här såsen som du har kokat, alltså din köttfärssås, ska inte heller vara så rinnig. Utan så här, när du har den i din gryta, dra med liksom en slev i mitten som ett streck. Och då ska det fortfarande strecket liksom vara kvar några sekunder innan den liksom går ihop igen. Du fattar vad jag menar?
Bavotsa. Det var aldrig någon som riktigt förstod vad bavotsa var. Men det känns som att det är, när man drar isär såsen och det tar ett tag för den att nå tillbaka till varandra igen.
Ja.
Då är det bavotsa.
Det är liksom en känsla. Mm. Det är det som är grejen med bavotsa. Det är liksom att det är en känsla. Det är inte ingen absolut sanning. Och sen så, nu monterar vi. Då skär jag upp mozzarella i tunna skivor.
Mm.
Och sen så kör jag liksom bara aubergine, färs, sås. Mozzarella, aubergine, färs, sås, mozzarella.
Mm.
Och sen så kör jag bara in den i ugnen i, som du säger, 25-30 minuter. Alltså, eller tills den får en fin färg. För allting är klart. Det handlar ju bara om att det ska få en fin crust på, liksom, på toppen av osten. Och sen så får man gärna låta den stå och vänta lite i 10-15 minuter ute.
Det här är ju verkligen också key när man pratar lasagne. Nu, jag skulle kunna kalla mig själv lite av en lasagne-expert eftersom jag gör det så jävla ofta. Hela familjen älskar det och jag tycker det är mysigt att göra. Och det absolut viktigaste är att den får stå.
Ja.
Den måste stå i 20 minuter. Alltså jag tycker att den får hellre vara... Hellre liksom stoppa in den snabbt och värma på den bara än att servera en lasagne direkt från ugnen som bara rinner ut. För det är det som händer. Det får man inte göra. Åh, det är så deprimerande. Det får man inte göra. Den måste sätta sig.
Ja, och så här, den håller ju värme alltså i en halvtimme. Ja. Det är så fruktansvärt varmt.
Ja,
det ju.
Ja, ja.
Och så här, för det är också det. Man kan ju inte heller äta den direkt när man, om man du tar upp den med tallrik.
Nej.
Alltså du vet ju själv hur du vet man bränner sig på en sån här varm lasagneplatta som lägger sig på läppen och ner på hakan.
Nej. Nej, det slutar bara med att alla lasagnen rinner ut, alla sitter och hyperventilerar så här, för att det är så jävla varmt och så är allt bara supermisslyckat. Så vänta längre än du vågar. Alltså på samma sätt som ta fram kött, entrecôte innan du ska steka det. Låt lasagnen stå längre än du vågar.
Jag är så glad att du som lasagnekonnässör kan ta till dig den här typen av lasagne.
Jo, men alltså jag uppskattar alla former av lasagne. Min morsa gör också en spenat- och räklasagne. Det låter också lite 90-tal, men du vet, hon är ju... Ja. Hennes liksom kulinariska peak var ju på 90-talet. Så att många av de rätterna som är hennes paradrätter, som jag också pratar om här, är ju lite 90-talsrätter sådär. Men den här är ju också, den är otrolig. Det är Västerbotten, spenat, räkor och också blanco, liksom. Ingen tomat, utan man gör också en crème fraîche och Västerbotten gucka. Den är jävligt god. Den kan vi prata om någon annan gång. Den är väldigt fin. Men du, och sen det som är härligt med den här tycker jag, det är ofta vill jag ha en härlig grönsallad till min lasagne.
Precis, jag tänkte prata om.
Men jag tycker inte riktigt att det behövs till den här, för du har ju zucchini. Du kan bara liksom lägga upp den på mitten, hyvla över lite extra parmesan och sen är det rätten. Den är liksom klar, det är rent på något sätt. Du behöver ingen sallad till ens.
Nej, det är nog helt annat. Alltså just jag brukar ibland känna när man äter en vanlig lasagne att man vill ha en syrlig tomatsallad.
Mm.
Men här finns det en ganska syra i såsen redan och du har auberginen. Så jag tycker det är som du säger, jag tycker inte helt att det behövs här. Men det här kan ju gå loss sen då. När ni lägger upp er perfekta bit mitt med tallriken, bara pecorino romano kanske, ännu mer parmesan, kanske lite gruyère. Alltså man kan ta, man kan ju liksom...
Vet du vad som också är väldigt snyggt att ringla över en bra crust på en lasagne? Det är olivolja och svartpeppar liksom ovanpå den här härliga liksom ytan med och parmesan. Exakt. Det är jävligt snyggt. Det ser jobbat ut och är härligt.
Och det man också kan göra om man vill det är att man kan göra en basilikaolja. Så att man tar basilika och rapsolja och bara mixar det jätte liksom slätt. Och sen så tar man det i en pipplaska och sen så kan man dra det liksom så över.
Just det, nu snackar vi.
För istället för att ha basilika, nu har jag lagt basilika på den här på toppen på liksom, men så här, det är ju aldrig helt optimalt att äta blad.
Nej,
kan jag tycka.
Nej, det är en styggelse, det är en styggelse som jag tror att vi har pratat om väl, att när man får ett blad eller en kvist basilika på sin rätt, hur fan ska man angripa den? Man vill ju fördela den jämnt. Jag hackar alltid upp basilikan och strösslar istället.
Ja, egentligen ska man göra det. Och därför kan man också göra det med olja.
Ja, det låter faktiskt ännu bättre.
Det är ett tips att man kan göra. Mm. Det här är en perfekt rätt om man har... Det kan vara jävligt tjorvigt att... Se att du har 8 pers på middag hemma.
Ja.
Och du ska ändå göra någon god mat till alla. Det tar ju enorm liksom, fokus och tid från dig att liksom, hinna servera god mat till alla. Alltså det blir ju ofta körigt.
Ja. Lasagne är också godare dagen efter. Man kan ju göra en lasagne dagen innan och sen bara när gästerna kommer så är allting helt klart. Du kan bara umgås och äta chark och inte stå och få en hjärtinfarkt i köket. Nej, det är väldigt bra rätt. Den heter väl något, eller? Den finns väl? Alltså den finns i det italienska vokabuläret.
Ja, men vad heter det då?
Melanzane. Melanzane, nej.
Melanzane, va?
Melanzane.
Ja, men så det var det, den här är kanske rätt. Så den här ska ni testa och ni kommer nog bli överraskade över hur gott det är.
Ja, den är kanon.
Mm.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej, Abba Emma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apohem.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
I lördags...
Ja.
Så var jag på Hantverket.
Trevligt.
Det var ju nya rätter där som jag testade. De har ju liksom de byter ut 3-4 rätter åt gången när de byter en meny liksom. De byter inte hela. Och det är så jävla alltså man slås varje gång av att det är det här jag vill ha när jag går på restaurang.
Ja. Ja.
Det var jättegott, men framförallt en grej då som jag också ofta tänker på det är typ bra service.
Ja.
Och ett exempel på bra service som jag fick där. Det var att jag, som du vet, gillar ju inte öl som är så jättekall.
Nej, just det.
Och så när jag beställde in den första omgången öl så sa jag, men jag kan ta 2 öl för att jag kommer ändå vilja beställa snart igen. Men jag gillar inte att öl är så kall. Så den kan stå på sidan här och vänta in mig.
Mm.
Och då, hon tyckte kanske det var lite märkligt. Så. Men hon gjorde det. Och sen så under hela kvällen hade hon hela tiden tagit ut en öl ur kylen och ställt på bänken, för hon visste att om jag skulle beställa så kommer det komma en som inte är iskall.
Ah, snyggt.
Att man liksom uppmärksammar den typen av liksom detaljer som servitör.
Ah.
Tycker jag är liksom, ja men då är det bra. Det är, bra. Nej,
det är otroligt. Det där är liksom motsatsen till Delselius på något sätt. Vackert, men det kommer jag ihåg, alltså alltid när jag var där, jag vet inte om hon är kvar som var hovmästare för ett tag sedan, men hon var ju så jävla bra så att vi ville ju bara så här, vi typ försökte sno henne till sandhäxan, bara så här, du är liksom allt vi vill vara i serviceväg liksom. Du är så jävla lyhörd och duktig och trevlig och känner av stämningen och pratar exakt lagom mycket om mat. Alltså du vet, så jävla bra va? Fan vad bra. Och det där är ju verkligen hantverkets
signum. Ja, vi återkommer till det här. Alltså, det är ju, varje gång vi pratar om restauranger i den här podden nästan av upplevelsen så har vi nästan alltid också nämnt just servicen. Alltså det var både för Francén minns jag och vi sen pratade vi om han Guardiola-figuren på Café
Operakällaren.
Och så... Man är ju så, man är ju svag för bra service alltså.
Det är halva grejen. Och på samma sätt, om det är dåligt så kan maten smaka så mycket sämre. Det var ju liksom, vi var ju på Teatergrillen häromdagen också, eller häromveckan och åt. Och det var ju också bra service och trevligt. Och det var också verkligen Teatergrillen också ett bevis på att så här, gammal är äldst. Alltså, det var felfritt, klassiskt. Men felfritt, enkelt, eller inte enkelt, men det är inga utsvävningar. Det är inte liksom lipstickeskum och melontärningar på någon, liksom, utan det är klassiska rätter. Men de är gjorda så otroligt i perfektion, så att det liksom finns ingenting att klaga på.
Ja, för fan, det var bra. En rätt jag testade då som var ny på det där stället. De har gjort en variant på fiskgratäng nu. På Hantverket.
Ja, just det. Men det just
de
det,
har upplagt i som en cirkel liksom. Alltså det är hummer.
Oh.
Det är piggvar. Och så här pomdofin som liksom läggs och gratineras.
Ja, just det.
Och så en helt otrolig liksom sås säkert gjord på hummer och piggvars ben och så här.
Mm.
Som var så jäkla bra. Alltså den var...
Det är det där grym, man också gillar så jävla mycket hantverket, att Stefan Ekengren liksom kan ta så här barndomsrätter typ och bara höja det, man sätter en liten, vad heter det i mattetermer, när man sätter en liten tvåa ovanför, eller man upphöjt till bla bla bla.
Ja, ja,
jag är
exakt,
så jävla dålig på matte, jag hade specialmatte hela högstadiet gymnasiet. Så jag vet inte, men han tar såna här klassiska grejer och bara höjer dem till ett extra snäpp på ett otroligt sätt. Och det där är så här, man är uppväxt på så här, typ när man var student, man köpte såna här färdiga fiskgratänger och käkade direkt ur foljeformen liksom.
Ja,
det är ju gott, det är ju gott. Ja, ja. Men tänk dig då äta den typen av fiskgratäng fast allting, ingenting är lämnat åt slumpen, allt är förhöjt till två liksom.
Ja, det är också
han har knäckt en kod där alltså.
Men man, så här, man upparbetar en position i liksom restaurangvärlden där man har möjlighet att göra den här typen av liksom rätter. Ja. Hade man gått till 91:an på Ringvägen och fått den här, då hade man liksom varit skeptisk för att det här är fiskatäng. Ja.
Mm.
Men här är det också så, det är så här, skillnaden här är att det är sån enorm liksom finish på allt upplägg, från allt från upplägg till liksom sätt att göra den. Men i grunden är det ju en fiskatäng. Men att våga det och säga till folk att det är okej att ni tycker om den här maten. Jag kan ju gilla det så jäkla mycket.
Han tar tillbaks det på något sätt. Det första jag ska göra när jag kommer hem till Stockholm igen, det är att äta tiramisu på Brillo och springa upp till hantverket och testa de nya grejerna.
Ja, du kanske börjar tvärtom då.
Kanske, vi får se.
Ja, men nästa vecka så hörs vi igen och då kommer vi ha gäst.
Ja, för fan vad mysigt. Ska vi avslöja vem det är nu, eller?
Det tycker jag.
Ja, det är nästan royalty.
Ja, det är det verkligen. Och hon har precis startat mat-Instagram, vilket är väldigt, en stor blessing för mig. Jag är lycklig över att se henne laga mat. Hon är så jävla duktig.
Ja, hon är otroligt duktig.
Hon är programledare. Hon har gjort allt från Historieätarna till Landet Brunsås. Inte så lång väg därifrån. Men väldigt mycket matprogram, mycket historiska program. Och hon heter Lotta Lundgren.
Tackar.
Nej, hon är en inspirerande människa.
Gäst. Ja.
Så det ska vi ska ta hand om liksom det mötet på ett bra sätt och göra ett fint avsnitt. Hon har en egen rätt hon tar med sig.
Yes.
Och det får vi se då. Och sen kommer jag, eller du, troligtvis jag, laga den rätten utefter hennes liksom instruktioner och sätt att göra det.
Yes. Vi ska se om den liksom... Vi har ju en gästrätt som har slagit hårdast och det är ju salsicciapastan.
Ja,
Ulfessons salsicciapasta. Vi ska se om Lotta kommer med någonting som lyckas liksom bräcka det här. Det får bli en liten intern gästtävling tycker jag för att sporra folk.
Ja, det ska bli jävligt kul att ha Lotta hos oss.
Ja, tuna in nästa vecka. Det kommer bli otroligt.
Ha en fin helg och en fin vecka till er, så hörs vi.
Puss.
Puss, hej.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.